Sveriges Radio.
Det här är P3. Du lyssnar på P3 Planet.
Du lyssnar på P3 Planet.
I P3.
I P3.
Från oss alla till er alla. P3 Planet och våra korrar önskar god jul. Vi får hälsningar från kids i Kenya och i Spanien.
Ande, 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 la Maria Morena. Ande, 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 hela noche buena.
Vår korre Jakob Wikmark är i Kambodja och funderar över hur god man ska vara på resan så här i juletid. Medan Fredrik Boltes är i Sunny Australia där man skapar svensk julstämning med hjälp av svarta sopsäckar för fönstren. Och från ett surfställe till ett annat, nämligen Bali, har vår korre Therese Forsberg, numera kallad Fröken Flygplan, åkt för att lära sig surfa.
När jag ser vågorna så far det genom huvudet på mig att en kubikmeter vatten väger ett ton. Hur ska det här gå?
Ja, hur ska det där gå? Det här är P3 Planet som levererar julstämning från jordens alla hörn. Från Australien till Mexiko till Chile och Kambodja. Och jag som är din Rudolf och som lyser upp vägen ikväll heter Joni Söderström Winter. Spänn fast renarna, nu flyger vi.
Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. You are now listening to P3 Planet.
Jag saknar adventsmyset i Sverige så mycket så jag mer eller mindre tvingar barnen att sjunga lite julsånger för mig. Men det blir inte riktigt samma sak här när det är 30-35 grader varmt ute. Men idag ska jag i alla fall göra ett tappert försök och fixa med ett litet julbak här i hettan. Nu har vi lite julstämning i alla fall. Vi gör afrikansk julmat och lyssnar på Maasai-julmusik.
Lite annorlunda julbak.
Ja, verkligen.
Now I'm going to teach you how to make chapati.
Idag ska Naomi och Kero, två av de äldre tjejerna här på barnhemmet, lära mig att baka chapati. Ett fantastiskt gott pannkaksbröd som jag har blivit helt beroende av sedan jag kom hit till Kenya. Och allt man behöver är mjöl, salt, vatten och så massa olja att steka i. Men det blir så gott.
Chapati is very sweet. Yeah.
They have the taste of cake.
Yeah.
Chapati.
Nybakad chapati. Verkligen hur gott som helst. Jag kommer lätt att göra det här till mitt julbord hemma i Sverige i år.
I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. And the other you.
Eftersom att december månad är högsommar i Australien så kan det vara svårt att komma in i en klassisk svensk julstämning. Så jag och några kompisar vi hoppar in i bilen och begav oss mot den svenska kyrkan i Melbourne för att se om de kunde hjälpa oss med att komma in i den rätta julstämningen.
Eller vad är det vi ska på nu? Är det liksom lussefirande?
Gudstjänst.
Men det är väl, ja men det är väl, de har väl lucia tror jag.
Ja, det borde ju vara det, förhoppningsvis.
Ja, lussekatter och pepparkakor. Det är det jag är dit för.
Jaha, då är vi framme här utanför den svenska kyrkan i Melbourne. Och det är lätt att se för att det är stora svenska flaggor överallt. Vi går in och ser vad som händer. Inne i själva kyrkrummet här så har de tejpat för fönstren med svarta sopsäckar. Så det ska se ut som att det är mörker ute. Fast i själva verket så är det 30 grader varmt och strålande solsken. Lite udda. Man sitter inne och tittar på Lucia-föreställningen i flipflops och kortbyxor. Och alla är solbrända som om det vore midsommar. Runt kyrkan där så gick jag runt och minglade lite med de andra svenskarna. Och då var det några som frågade om inte jag kom från Jönköping. Och jo, det gör jag ju, sa jag. Så satte jag på bandspelaren och så lät det så här.
Hej!
Ja, det är
med Johannes Hagen bland annat.
Slutet gott, allting gott. Även på andra sidan jorden så lyckades jag hitta kompisar och käka lussebullar med. Fredrik Boltes för P3 Planet i Melbourne, Australien.
Donkey Boy med Ambitions och Peter Planets julspecial började med Coldplay och Buena Vista Social Club och låten Clocks. Nu har jag fått lite fin besök här av producent Nahila Salim som har kommit till studion.
Hallå. Tackar, tackar. Får man komma hit?
Ja. Alltså, här uppe i Luleå så är det just nu svin kallt och gnistrigt och glittrigt ute. Men vissa skiter ju i det här och byter ut julgranarna mot palmer istället. Vi hörde just vår korre Fredrik Bolte som hängde i flipflops och kortbyxor i Australien. Men jag tänkte, Nahila, att du skulle få berätta vilka resmål vi svenskar egentligen väljer när vi åker utomlands på julen.
Mm. Då är det så att vi väljer helst att åka till Kanarieöarna eller till Thailand över jul och nyår. Men Egypten blir, precis, Grankan, men Egypten blir faktiskt allt populärare. Och det finns en resebyrå som heter Ticket som för statistik över de här bokningarna jul och nyår. Och då är det samma gamla favorit som återkommer år efter år, alltså i de här fem i topp. Alltså Gran Canaria har jag legat i topp då för fem år i rad. Mm-hmm. Sen kommer Phuket i Thailand och så på bronspallen kommer Teneriffa. Så okay, det är liksom de här klassiska ställena. Men det finns en grej som är ny för år och det är att vi har spritt ut vårt resande. Så vi liksom inte åker bara precis typ från den 20 eller 22 och sen två veckor framåt. Utan nu åker folk mer före och också efter i januari. Mm. Och då tror man att det kan bero på att de röda dagarna ligger så tokigt så att liksom man får inte så mycket ledigt. Och då kan man lika bra ta någon dag extra semester och åka i januari när priserna går ner ganska rejält bara på en gång. Mm. Och det tror jag i alla fall Tickets kommunikationschef som jag har snackat med då. Och sen är det också det här med att den svenska valutan, den har ju stärkts gentemot det brittiska pundet och den amerikanska dollarn. Så att man ser också till exempel att folk faktiskt åker till storstäder nu över jul och nyår. Mm. Och det brukar man ju inte heller boka, utan man åker ju, du vet, och shoppa innan jul i London eller New York. Men nu så är det folk som liksom vill åka även dit under själva julhelgen eller nyårshelgen.
Just det. Men det har inte varit något snack om, det har ju varit hemester och staycation-trend över hela 2009. Det kan man inte säga att folk vill göra på julen. Eller nej, det var
alltså, jag tror att de absolut
man är hemma.
Jag precis vill stanna hemma. Eller jättemånga vill ju stanna hemma. Ja. Så det är väl det som många gör, så att säga. Mm. Men däremot, om man nu skulle vilja resa och ändå vara lite miljövänlig eller ge bort en resejulklapp, så kan man faktiskt göra det. Det finns en ekoturistlåda som man kan ge till någon som innehåller en aktivitet någonstans i Sverige. En naturupplevelse av något slag som man då får välja vad man vill göra. Alltså inom vissa då priskategorier. Så det kan ju vara en bra klapp.
Mm. Men vad skulle du själv säga då? Brukar du vara utomlands på julen eller stannar du hemma?
Jag brukar stanna hemma faktiskt. Jag tycker det är så skönt att käka skinka och bara. Nej, men bara slappa helt enkelt. Men jag har ju varit iväg några gånger. Jag har bott utomlands och jobbat utomlands och då i Pakistan. Och då, där var jag fira jul. Men det var ju inte så mycket till jul. Alltså det finns ju kristna där, så visst kunde man väl säkert hitta en julkonsert eller en krubba någonstans som man letar riktigt länge. Mm. Men det är ju liksom inte det som är den stora grejen där, att fira den kristna julen. Där firar man ju den muslimska julen.
Mm. Mm. Som infaller lite hip som happ, ja. Det är inte en speciell dag.
Nej, precis. Eftersom
lite
de
efter
ja, precis. De har ju en annan kalender. Så den kan ju komma mitt i sommaren, något år. Eller, ja, alltså den rör på sig hela tiden och det kan komma nära vår juletid något år. Och de har två jular, Eid. Och den första inträffar precis efter att man har fastat i ungefär en månad. Och då bryter man fastan och då är det som vår svenska jul. Alltså man, det är presenter, man får nya kläder. Och man får nya smycken och gärna armband. Det är en grej som man ska få nytt.
Vad äter man då?
Ja, men då äter man mycket såna här kebab. Eller Pakistan då äter man då. Kebab och olika slags sallad. Det låter kanske konstigt, men liksom potatissallad med massor med goda starka grejer i. Mm. Och kikärtssallader och godis och frukt och sådär. Ja, det är jättesmaskigt. Och så sådana här friterade piroger kan man säga, äter man mycket. Mm. Och så får man då lite pengar. Om man är barn då får man pengar av de vuxna. Om man då ska tigga till sig så mycket som man bara kan.
Men det är inte lika mycket köphysteri dock?
Nej, eller? Nej, det är inte det. Så att man ska få nya kläder. Barnen ska få nya kläder och skor och sådär. Och vara rena och hela och på själva id-dagen eller id-afton om man nu ska säga det då. Men nej, jag har inte sett sådär jättemycket klappar som vi har här. Det har man inte. Men det är en stor familjehögtid. Man måste träffa alla och hälsa på alla. Och det är jätteviktigt liksom, man är tillsammans. Så det, på det viset är det väldigt likt den svenska julen. Sen har man ju en jul till, alltså den andra id som är typ 2 månader senare. Och den går ut på att man offrar djur för att hedra Abraham som var beredd att offra sin son till Gud. Mm. Så då slaktar man alltså djur och ger till fattiga och vänner. Det är mycket det att man ska dela med sig då, till de som har mindre bra än en själv.
Okej.
Okay. Mm.
Man kanske ska prova på dem. Pakistansk jul istället.
Ja, du får hänga med ner.
Min jul är som en enda resa över Norrlandskusten från min mamma och min pappa. I klassisk skilsmäss och barns anda. Så ja, jag vet inte, jag skulle nog kunna tänka mig att hellre sitta på en strand faktiskt. Men jag tänkte fråga er lyssnare om ni hellre skulle vilja vara utomlands på julen om ni fick önska. Gå in på hemsidan och hör av det till oss på sr.se/p3. För ett par veckor sedan så kunde du följa med mig i juni till den spanska lilla pärlan Granada här i Petre Planet. Då jag hängde i stan som i alla fall jag tycker knäcker både Barcelona och Madrid med hästlängder. Alltså där kan du både åka skidor i Sierra Nevada och sola dig på playan på samma dag. Och du får alltid gratis tapas till drickan, kan uppleva äkta flamenco-musik i grottor eller shoppa lös och dricka te i de gamla arabkvarteren. Vill du lyssna in vår guide till Granada så kan du ladda ner det programmet till din dator på sr.se/p3. Men under samma resa så fick jag också chansen att uppleva ett äkta spanskt födelsedagskalas. Det var ett par smygbortskämda men gulliga tvillingar Miguel och Lara som fyllde 8 år. Och det var en enda röra av massa sång, stela vita tårtor, paella, diskussioner om Franco och Annika från Pippi Långstrump som tydligen bor på Mallorca. Men jag var lite intresserad av att höra mer om julen i Spanien. Det är ju kidsens tid så jag slog mig ner framför den öppna spisen med de här sångfåglarna och fick höra en riktigt härlig spansk julsång. Jag presenterar dem.
Lara. Isabel.
Isabel. Okej. 1, 2, 3. El portal de Belén. Hay estrellas, sol y luna. La Virgen María.
La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande. La Mari Morena. Ande, 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 que la noche buena.
¿Qué más?
Noche buena, det är det som är julafton och det betyder typ den goda natten. Och då samlas hela familjen och äter typiskt spanskt en sen middag. Man öppnar paket och så slår man på tvn och kollar då kungen Juan Carlos snackar i folket och sjunger massa julsånger. Och här är skinkan utbytt mot kyckling.
Pollo. Sopa. Salada. Jamón, fruta,
pinchito,
pinchito,
que
dulce.
Alltså kyckling eller kalkon, skinka, grillspett, soppa, sallad och sötsaker som choklad, nougat eller frukt är vad som gäller på julbordet. Ofta börjar man med skaldjur till förrätt med ett glas kava på sidan till. Men hur ser tomten eller Papa Noel ut då?
De color rojo con una barriga muy gorda. Y con un gorro.
Y con un gorro así.
Y con una barba.
Y también con un cinturón negro.
Blanco, no negro.
Jultomten ser likadan ut. Med svart skärp och vitt. Y la barba es blanco, no?
Sí, blanco.
Skägget är vitt och han har en vanlig tomtemössa. Ja, den spanska julen verkar inte skilja sig så mycket från den svenska. Men en grej har de som inte vi har och det är El Gordo, den tjocka. eller den stora, som är ett nationellt lotteri som i princip alla spanjorer ska vara med i. Biljettförsäljningen blir till slut vinsten, och blir du den lycklige så kan du dra hem kring 2-3 miljoner euro som en liten extra julklapp. Och den 22 december sitter alla framför tv-apparaterna och kollar på barnen som läser upp vinnarnumren. Och man säger att det är det största lotteriet i världen som har hållit på ända sedan 1800-talet. Men en lott kostar cirka 200 euro. Så jag tror hellre att jag skulle fira en julafton i Spanien så här med una canción från Miguel som sjunger Escúchame primo. Lyssna på mig, kusin.
Bueno, empieza diciendo escúchame primo. Escúchame primo, tengo que contarte lo que me ocurrió sin esperarte. Paseaba por la Alameda muy tarde. Cuéntame primo, ¿qué te ha pasado? Esa niña te ha traicionado. Jugaba contigo adopando. Ella bajaba por la calle donde solía yo encontrarme. Iba con otro de la mano, mi corazón roto en pedazos.
¡Feliz Navidad, amigos! Pitbull med I Know You Want Me, Kaye Ocho, och vi har också spelat Fibes of Fibes och Kim Wilde med Run To You och José González med Killing For Love i en Beat Fanatic remix. Jonas Ödersson Winter heter jag och du lyssnar på Petre Planet.
Veckans race tips.
Hej, jag heter Susanna Westgren och jag ska ge er lite tips från Kenya. Jag börjar nog med Nairobi. Nairobi är en stad som många flyr när de kommer för att de vill åka till kusten eller på safari. Men jag tycker absolut man kan stanna några dagar och göra några utflykter. Ett jättebra tips tycker jag är om man vill besöka slummen. Det finns ett område som heter Kibera som är ett av Afrikas största slumområden. Och dit rekommenderas inte att man åker själv. Men man känner att man vill se hur det ser ut där, uppleva atmosfären och liksom verkligen inte bara göra de här turistgrejerna. Då finns det en ungdomsorganisation som heter Kibera Community Youth Program, KCYP, som ordnar guidade turer i slummen. Och man får ungefär en 3 timmar lång guidad tur och får se på olika projekt och träffa barn och liksom, ja men, verkligen få en känsla av området. Och det är i Kibera som filmen The Constant Gardener spelades in också. En del av filmen. Så det kan jag rekommendera att man gör. Sen på helgerna så är det Masai-marknad i Nairobi. På söndagar är det utanför köpcentret Jaja i Hurlingham. Och där ska man passa på att köpa alla souvenirer man vill ta med sig hem till Sverige. Allt från träsniderier till örhängen gjorda av ölkapsyler eller en julkrubba eller afrikanska tygstycken. Allt finns där. Sen när man suger på fika kan man gå in i Jaja och gå till Java Coffee House som har jättegott kaffe. Om man är sugen på shopping så finns det väldigt dåligt med det. Tyvärr, det är liksom dyrt och ganska dålig kvalitet. Men längs gatorna så finns det ofta sådana här klädstånd med second hand kläder sådär, som de säljer. Och är man sugen på nya linnebyxor eller några nya linnen så kan man faktiskt göra lite fynd här. Karin Blixen Museum är ju någonting som många vill besöka. Och det är värt ett besök. Men man behöver kanske inte mer än 20 minuter där. För det är ganska litet hus. Och ja, när man har varit där så ja, har sett det. Då är det dags att bege sig därifrån. Men i närheten av Karin Blixen finns det också en pärlfabrik. Eller en pärlverkstad som heter Kasuri. Och Kasuri är swahili för något litet och vackert. Och det är verkligen, det stämmer verkligen. För att de här kvinnorna som jobbar på Kasuri, de gör vackra, vackra, färgglada pärlsmycken av lera. Så där kan man följa hela produktionen och se hur kvinnorna arbetar och hur de målar pärlorna. Och sen kan man också köpa med sig pärlor och smycken hem. Om man vill ta sig till kusten så tycker jag man ska ta nattåget till Mombasa. Och det här tåget är alltid försenat, så man måste ha tid. Man ska inte ha en flyg att passa. Väljer man att åka första klass så kostar det runt 300 enkel resa. Och man har, det är en kupé med två bäddar. Och när man lämnar in väskorna i kupén så får man en 3-rätters middag på vita linnedukar. Maten är helt okej, inte alls lyxigt. Det var lyxigt på 70-talet kanske. Men nu är det liksom, det är lite sådär, lite kitschigt men härligt. Och sen kommer man tillbaka till kupén och då är det bäddat. Så det är väldigt härligt. Sen åker man upp i Mombasa. Och man åker också genom ett naturreservat. Så man kan se lite elefantungar och lite impalor och sådär. Innan man kommer till kusten och tar sig ett dopp i Indiska oceanen. Men kom till Kenya. Det är fantastiskt. Det finns massor att göra. Det här var Susanna Westgren för P3 Planet.
Marcus Krunegård med Hollywood Hills här i P3 Planet. Och vill du kolla in Susans fina Kenya-bilder, surfa då in på sr.se/p3. Men nu ska vi spana in en destination i världen som brukar vara en favorit bland svenska backpackers, nämligen Bali. Vi ska få följa med vår korre Therese Forsberg som har åkt ner för att lära sig att surfa i Indonesien. Och hon började sin resa på en liten ö som heter Nusa Lembongan, där hon bland annat var på fågelskådning. Och hon skriver till oss att ön är perfekt för lata dagar, surfing, snorkling och romantiska kvällar i vykortsmiljö. Och har man ingen att dela romantiska kvällar med, då hittar man lätt nya kompisar att hänga med här, säger hon. Sen var hon på partyön Gili Travangan, där man om man vill kan parta hjärnet alla dagar i veckan, eller så kan man hålla sig pigg och fräsch och ta båtturer och snorkla i fantastiska miljöer. Här finns havssköldpaddor och fina rev att spana in, till exempel utanför grannen Gili Air. Men det är ofta starka strömmar utanför stränderna, så det är faktiskt en god idé att betala en slant för att få snorkla från en båt. I alla fall. Sen begav sig Therese till ön och surfkampet som ligger i södra Lombok i en liten by som heter Gurpuk, för att ge sig i kast med de stora blå Bali-vågorna.
Jag har aldrig rört en surfbräda i hela mitt liv, men det kommer det snart bli ändring på. För ett par år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle lära mig att surfa. Och nu så är jag äntligen här. Jag har åkt till södra Lombok i Indonesien i en liten by som heter Gurpuk, där några killar har startat ett surfkamp. Alldeles snart så väntar middag och Olle och de andra killarna här som är lärare på kampet ska berätta lite mer om vad som händer. Det ska bli skönt. Kanske så stillar sig några av de där fjärilarna i magen lite. Vi får se.
Upplägget är att de första 3 dagarna så jobbar vi ganska intensivt med både säkerhetstänk, med tekniker, med paddelträning, med förståelse av våg, med förståelse av hur det funkar ute i vattnet. Så man får en övergriplig förståelse av hur det funkar.
Olle Sandström är en av dem som driver surfkampet och bor här lite mer permanent. Nästa dag så hoppar vi i vattnet. Där det är lugnt och stilla övar vi på att paddla, på att komma upp på brädan och på att vända på den snabbt. Och en massa andra tekniker som kommer behövas när vi är ute bland vågorna. Rätt så fort så börjar det verka i armarna. De är ovana. Och efter någon timme så paddlar vi in till stranden. Då är det dags att öva pop-ups. Att hoppa upp på brädan. Det är inte så lätt som man kan tro. Och svårare ska det nog bli ute i vågorna.
Det viktigaste är att aldrig ge upp. Surfing är oftast mycket svårare än vad de flesta hade tänkt sig från början. Det man ser av surfing innan, det är ju oftast att en person som står på en bräda och på en våg och åker längs efter vågen. Och det ser väldigt glassigt och skönt ut i värmen. Men det man inte ser är de 90% som man faktiskt spenderar paddlandes och försökande klura ut var man ska hålla sig och när man ska ta vågen och hur man ska ställa sig upp och allt det där övriga som vi försöker lära folk här.
Redan samma eftermiddag tar vi båten ut till brytet. När jag ser vågorna så far det genom huvudet på mig att en kubikmeter vatten väger 1 ton. Hur ska det här gå? Men det är ju bara att hoppa i. Jag kränger mig upp på brädan och paddlar ut mot vågen. Det finns en tanke som tröstar mig nu. Det är Una Billgren. Hon har varit här på campet i 2 veckor redan. Och det här är hennes 3:e vecka. Och hon var också helt nybörjare när hon kom. Men sedan dess så har det hänt mycket grejer.
Och från att bli kallad flygplanet de första dagarna så har jag väl utvecklats ganska mycket, tycker jag. Avancerat till en mindre bräda idag faktiskt.
Mindre brädor är svårare, eller?
Ja.
På vilket sätt?
Det är svårare att ta vågorna och lite ostabilare, men det är mycket lättare att manövrera brädan.
Kan du visa den här känslan när man fångat en våg och står där? Beskriv vad händer inom dig då?
Alltså, man kan inte sluta le och det är liksom bara lycka och upprymdhet. Det är en sån häftig känsla.
Den här bilden du hade av att surfa, har den förändrats efter att du har varit här?
Det är ännu roligare än jag trodde det var.
På vilket sätt?
Nej, alltså jag visste att det skulle vara kul, men... Eller jag kände på mig att jag skulle tycka det var kul, men alltså jag verkligen älskar det. Jag tycker det är så himla roligt. Jag ska definitivt fortsätta surfa.
MC Solar med Novo Western. Det här är Petra Planet, din reseguide i eten. Där vi har hamnat nere på Bali med Therese Forsberg som försöker behärska surfbrädan i de 1 tons tunga vågorna. Och hon skriver också tipsar om andra delar av Bali, bland annat det svensk täta Kuta Beach. Här finns massor av surfare och man kan spendera sina sista slantar på shopping inne i stan i olika märkesbutiker eller lite utanför centrum på någon av outletaffärerna. Och surfa på beachbreaket om man vill slåss om vågorna med alla andra som har hört att Indonesien har bra surfing men inte åker längre än de 20 minuterna det tar från flygplatsen. Ja, Kuta Beach är också ett bra ställe att hänga vid poolen och slicka sina sår och läka sin sargade kropp inför hemresan så att man inte kommer hem helt knäckt efter sin semester. Och anledningen till att Therese ville lära sig surfa i just Bali var bland annat att det är billigt att leva och bo där. Och även om det finns många fler surfcamps eller surfkurser i Costa Rica eller Frankrike till exempel, så tänkte hon att trots dyr flygbiljett ner till Indonesien så skulle hon ändå få mer valuta för pengarna.
De första vågorna är verkligen omtumlande, både fysiskt och psykiskt. Våra coacher hjälper oss ut i vågen, placerar oss rätt och när det är dags så ropar de paddla, paddla och man tar i för allt vad man är värd. Vågen sveper med en, men rätt vad det är så dyker nosen på brädan rätt ner i vattnet och man följer med som en vant i en torktumlare runt, runt tills vågen är färdig. Så ploppar man upp lite längre ner, alldeles frustande och alldeles omtumlad. Så det är bara att paddla tillbaka och göra ett nytt försök. Ibland så kommer jag med vågen, men benen vill inte lida. Jag kommer inte upp. Men armarna, de far rätt ut från kroppen. Och jag får ta över Unas gamla titel, Fröken Flygplan. Men imorgon, då kanske... Lite senare så berättar Olle Sandström hur det kommer sig att några svenska killar bestämde sig för att starta surfkampet här i Gurupuk.
Då vi kom hit från början så var det Kalle och Jon som åkte hit och egentligen bara surfade omkring södra Lombok för att hitta någonting med vågor som passade nybörjare. Och sen surfade de med man, vår partner i företaget. Och han och hela hans familj gjorde att vi ville vara här. Och sen såklart vågorna. Det finns 4-5 vågor i vad jag skulle säga nybörjarvärldsklass. Jag har inte sett många vågor runt om i världen som är bättre för nybörjare än vad de vi har här.
Att vara på det här stället känns lite grann som att bo i en pojkdröm. Livet handlar mycket om surfing, spjutfiske och bygga nya grejer. Hela tiden är det saker på gång. Men det är också något mer. Barnen från byn kommer ofta hit och leker eller äter. Och flera av byns grabbar jobbar här på campet.
Vi har möjligheten att hjälpa lokalbefolkningen på, ja, med mediciner eller med förståelse med sjukdomar eller lite utbildning, eller vi försöker skicka tjejer till universitetet och liksom det sociala engagemanget har inte hunnit komma förrän nu på slutet, för vi har haft så fullt med att försöka bygga upp det vi har hållit på med. Och sen att det är en pojkdröm, det är för att det är det vi vill ha. Det är vi ju ett gäng lekpojkar som att istället för att lägga pengarna på banken så har vi skicka in de pengar vi har fått in för att göra det vi vill ha här. Och det är klart att ha en häst och en träkoja och en skatepool och en flygande jolle eller vad man nu vill ha. Så det var därför vi startade från början.
Den där första dagen ute i brytet så svalde jag alldeles på tok för mycket saltvatten. Och på natten springer jag på toa med diarré och kräkningar. Jag undrar säkert 1000 gånger vad det jag har gett mig in på. Men så snart jag är kry igen så blir det strax dags för att åka med båten ut i surfet igen. Vi vaxar brädorna och tar oss ner till båten. Den fjärde dagen så tog jag min första våg som jag lyckades ställa mig upp på brädan. Det var en helt galen känsla. Det bara exploderar av adrenalin och man blir så lycklig. Det är som man känner som man flyger. Jag tror att att surfa måste vara det som så nära som vi människor kan komma och flyga. Känslan när vågen tar tag i en och tar tag i brädan och skjutsar iväg en. Det är verkligen häftigt. Vad är det som drar med surfing för dig?
Dels såklart adrenalinkicken, det som man är ute efter med stora vågor och tunga vågor och så, men sen lek och skoj och plask. Det finns många olika sektioner av surf för mig. Det är kopplingen till moder natur och havet. Jag blir sjuk i själen om jag inte får vara ute i havet varje dag nästan.
Det här är Therese Forsberg för Petri Planet på Lombok i Indonesien.
Taken by Trees med Anna. Nu blir det nyheter från Ekot, men Peter Planet fortsätter att spana in julfirandet världen över i Kambodja och Frankrike bland annat.
Peter Planet närmar sig sin första mellanlandning. Du är begärd att sitta kvar i stolarna till exit-skylten har släckt.
Välkommen till Peter
Sveriges Radio.
Knarka godhet, mina vänner. Knarka godhet. Det är det bästa råd jag kan ge så här i juletid.
Följ med Jakob Wikmark till Kambodja där han kalasar på honungsglaserade köttbullar och klurar på hur snäll man borde vara på julen, men såklart även annars. Och vår cyklande korre Hanna Mi Jakobsson har nu kommit till Mexiko.
För att fira jul i en våtdräkt bland sköldpaddor, mantarockor och valhajar i Cortés de la Mar.
Och veckans resenär Leopold Weingarten kommer också att fira i det stora blå.
Jag har gjort som Pippis pappa och seglat på de sju haven, tänkte jag säga. Men då gör jag lyckligt att jag bara varit på Stilla havet.
Men det är okej ändå, Leo. Du lyssnar på Peter Planet som jular sig ikväll runt om planeten. Och det här är din reseguide i eten. Och jag heter Jonas Söderström Winter.
Ladies and gentlemen, welcome aboard on Peter Planet.
En liten fråga. Säg att du är ute med en kompis som ger 20 spänn till en tiggare eller en insamlingsbössa. Säger du då något i stil med att det där gör du ändå bara för att du ska känna dig duktig och god? Så du är ändå ego och tänker på dig själv fast du ger bort något. Om du brukar tycka så, håll i den tanken ett tag. För jag tycker den är sjukt intressant. Surret ni hör i bakgrunden är Psar Tenei. Centrala marknadsbyggnaden i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Den är jättestor, byggd ungefär som en kupol och gul som en tand som inte borstats sedan millennieskiftet någon gång. Mitt i kupolen säljer de smycken, klockor och låtsasjuveler stora som knytnävar. Jag går genom trängseln mot utgångarna. Marknadsstånden blir allt mindre lyxiga. Klädförsäljarna går som vanligt igång när de ser en västerlänning som kanske vill ha souvenirtröjor eller piratkopier. Jag tar mig utanför dörrarna och här fortsätter nedgången. Hundratals försäljare som inte har råd att stå inomhus kränger sina varor här bland stanken av sopor som bakats i 36 grader och sol. Tiggarna dyker upp igen och känslan återkommer. Att mina pengar behövs på så många ställen här i Kambodja. Och kanske det är så att jag bara tänker egoistiskt och vill få en kick av att hjälpa dem som har det sämre. Men hur det än är så finns det intressanta möjligheter att göra det just här. Man behöver inte ens ge bort pengar direkt till tiggarna. För tänk om de skulle köpa knark för dem. Nej, man kan låta allt gå genom marknadsekonomins trygga filter. Tidigare var jag på massagestället Seeing Hands, alltså seende händer, som finns på ett par ställen här i Kambodja. Ett mycket speciellt ställe eftersom alla massörerna är blinda. Och som ni vet får blinda ett sjätte Daredevil-radarsinne, så jag kan säga att massören hade en känsla för att mjuka upp stela muskler som ingen seende skulle kunna ha. Nej då, det var en helt vanlig, det vill säga bra, asiatisk knådning till helt vanligt, det vill säga suveränt asiatiskt pris, typ 40 spänn. Mörkret omfamnar Phnom Penh och en regnskur får tuktuckarnas strålkastare att blänka i asfalten. Jag sitter på restaurangen Friends och de honungsglaserade köttbullarna smälter i munnen. Friends drivs av en organisation som i 15 år jobbat med att hjälpa unga bort från gatan, och den har nu spridit sig också till andra länder än Kambodja. På den här restaurangen jobbar alltså unga som tränar för att bli kockar och servitörer. Jag snackar lite med en av föreståndarna.
In here, our goal we do like with the children living on the street and poor community.
Yeah.
And we have our team. They work on the street every day and then they collect them from the street and then we bring them to the training center.
De har alltså team som kontaktar barn och unga på gatorna och tar med dem till ett utbildningscenter.
It seems that they're pretty experienced here. I mean, they do a good job, so I guess they have worked for some time now, right?
Yeah, for the cooking class, we have 3 levels, and here is level 3.
Yeah.
And they learn to sing, like, cook and serving.
So do they get jobs in other restaurants afterwards?
Yes, we have. Afterward, they get a job. Many children, they get, like, from the hotel or restaurant along the side, get our stuff.
Okay, that's cool. Thank you very much. And tell the chef that the meatballs were great.
Thank you.
De som lagat maten är alltså på slutnivån i utbildningen och snart redo att börja jobba på riktigt någonstans. Efterrätten blir en saftig kokoskaka med glass och passionsfruktsås. Och jag kan erkänna att den blir ännu godare av att jag känner mig lite snäll som äter just här. Men jag fattar faktiskt inte de som säger att det är fult att få en kick av att göra något bra. Blir verkligen en god gärning mindre värd av att båda parter mår bra av den? Ska man skämmas över att det kan kännas bra att ge julklappar då också? Nej, knarka godhet mina vänner, knarka godhet. Det är det bästa råd jag kan ge så här i juletid. Detta är Jakob Wikmark för P3 Planet i Kambodja.
5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Me gustas tu med Manu Chao, innan var det Maskinen och Marina Gasolina och Dansa med vapen. Du lyssnar på P3 Planet med mig Joni och ni hörde nyss vår korre Jakob Wikmark som snackade om man ska ge eller inte ge på resan. Och förut så hörde vi också här i Planeten om några killar som har startat ett surfcamp i Bali och på samma gång hjälper lokalbefolkningen där med utbildning och jobb. För när du reser så har du verkligen chansen att snabbt och enkelt välja alternativ
alternativ som är mycket mer klimatvänliga eller som är bra också för de som bor dit du reser. I Afghanistan så har en backpackerkille från Australien startat Kabuls första och enda skateskola och skatepark. Oliver Perkovic som han heter säger att han har rest över hela världen och har fått massor med kompisar genom skatingen. Det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån, bara om du kan skata. Så han började lära ut ollies och kickflips till Kabulkidsen i gamla torrlagda sovjetiska fontäner. Och efter sponsring med brädor från kompisar i Australien och hjälp från volontärer runt om i världen så har han nu, 2 år senare i november i år, kunnat öppna den första skateparken i Afghanistan. Och det om något är väl en fin gärning på resan som verkligen förändrar och håller i sig långt efter julgransplundringen. För det är väl det som gäller, att inte bara vara god för att det är jul utan hela året runt. Och jag önskar att man kunde vara lite mer som runt julen jämt. För det härligaste jag vet med julen är att det händer saker utanför ramen. Helt plötsligt plingar det på dörren och någon står där som en oväntad julklapp. Helt plötsligt så vågar man säga till busschauffören att han ju faktiskt har det vackraste leendet som finns. Och helt plötsligt så ringer man till någon man har saknat men inte pratat med på flera år. Man har en anledning som en ursäkt att vara lite ur balans, för allt är lite ur balans på julen. Man är inte låst av vardagen och av hur saker ska vara. Man kan säga att man tycker om någon och skylla på den där julen för att man ringde. Och jag tycker att det är lite samma sak när man ska ut på en lång resa. Man har som en ursäkt att vara lite knäpp, lite oväntad. Man tror typ att man ska dö lite då man far iväg. Glömmer bort att det finns internet överallt. Till och med på steppen i Inre Mongoliet. Men så då när man sitter där i gaten och planen landar och stiger runt omkring en, ja, då brukar i alla fall jag tycka att jag har en anledning att höra av mig till den man inte pratar med annars. Hej då. Jag tycker om dig. Jag flyr nu. Kan inte ansvara för vad jag säger och du måste inte svara för nu sticker jag. Och jag hade en sån där speciell kille i mitt liv. En sån där kärlekshistoria som spänner över hela år och som aldrig blir av. Ena stunden tyckte jag om, andra stunden tyckte han om. Aldrig att vi sa det, aldrig att det blev något. Men så en jul för några år sedan packade han väskan för att åka till Brasilien. Och om det var julen eller om det var långresan får vara osagt. Men det fick oss i alla fall så pass ur balans att vi äntligen vågade säga det. Bara lite. Jag tycker om dig. Så jag skiter i julklappar, köttbullar, julgran eller att jag till och med fyller år då. Jag vill ha lite små mirakler. Att någon plingar på min dörr med julen som förevändning men med kärlek som mål. Så gå ut och ge dig själv som julklapp, hörni.
Veckans resenär.
Äntligen, Leopold Weingarten, så får jag tag på dig. Du har varit lite som gubben i lådan här i några månader. Dykt upp i mailboxen och sen när jag ska intervjua dig igen så är du försvunnen. Var har du varit egentligen?
Jag har gjort som Pippis pappa och seglat på de 7 haven, tänkte jag säga. Men då gör jag lite för att jag bara varit på Stilla havet. Och jag har tagit mig från Tahiti i franska Polynesien ner till Nya Zeeland och stannat på vägen i lite mindre ögrupper och det tog mig 3 månader att ta mig till Nya Zeeland.
Det låter så här helt fantastiskt. Är det så här romantiskt, underbart som man kan få för sig om jag ser en sån film framför mig? Så där.
Ja, det är ju faktiskt fantastiskt, det måste jag ju säga, att ha den här möjligheten att segla. Det är jättehäftigt att vara ute på havet så där. Just känslan att ge sig ut. Första dagen när jag gav mig ut och segla, så det är lite speciellt. Man vet inte hur långt ut, man vet inte hur långt bort saker är. Jag fick för mig att jag var i en liten bubbla som är den här Truman Show ungefär, att månen täcker sig över. Man vet inte riktigt om det är. Det känns nästan som någon sitter och tittar. Man förstår att man är ganska liten.
Om du ska beskriva livet ombord då, alltså hur det är, vilka 3 ord skulle du välja för att liksom benämna det med?
Det beror väl på vad man är, för att det är väldigt olika om man är i hamn eller om man är ute på seglats. Ute på seglatsen så kan det väl vara lite slitsamt,
Lite långtråkigt, men väldigt effektfullt. Jag tänker att man måste hålla vakt hela tiden. Speciellt när man är få på båten så kan det bli ganska... Någon måste alltid vara uppe. Men sen när man sitter där uppe och solen precis går upp, eller man sitter och har kontroll över en ganska stor båt och stjärnorna ligger helt andra stjärnor under, som man ser på södra halvklotet här. Och vi är kvar, det kan vara helt fantastiskt att få se de här sakerna som man ser. Så att lite så är det väl att vara ute på havet. Men när man är inne i hamnen, då är det ganska mycket fest när man kommer i land och nyfikenhet och upptäckter. Och ibland så blir det lite rastlöst när man har varit på samma ställe för länge. Då vill man komma vidare.
Shout out Louds med Fall Hard, och innan hörde du Regina Spektor med Eat. Här är Petra Planet med mig, Joni. Och där vi har Naila Salim snacka med Leopold Weingarten, som på en ungefär 14 meter stor båt och en besättning mellan 4-5 personer seglat på Stilla havet.
Veckans resenär.
Leo, du och jag, vi känner inte varann, men vi pratades vid innan du skulle åka iväg, och bara på ditt röstläge så hör jag liksom att det är en annan människa som jag har i telefon nu än när du ringde mig på redaktionen och var sådär sjukt taggad. Du skulle iväg och du var stressad och det var packning och det var hit och dit, och skulle du hitta någon inspelningsutrustning och kunna skicka hem rapporter till och allt det där. Alltså, hur ser du själv på den här förändringen som du verkar ha genomgått som människa?
Jo, jag vet inte hur mycket förändring det är, men jag tycker väl att man är den samma, man har med sig den samma hela tiden. Men att det är skönt att bli påmind om att alla människor som finns där ute, och att man igen kan känna sig bekväm med att man kan göra saker på olika sätt, och man klarar av att göra saker själv på olika sätt. Att man känner sig trygg i att livet kan levas på olika sätt. Även om man kan se det i Sverige också, så blir det så mycket tydligare när man är ute och reser.
Det låter inspirerande det där, tycker jag. Så här i december, snart jul, förkylningar, snö, rusk, kallt Sverige. Du nämnde ju ganska så snabbt då de här ställena som ni har seglat på. Kan du berätta lite mer ingående om er resa?
Först var vi i Franska Polynesien. Och det är ju Frankrike faktiskt. Det är en koloni, så att de har ju samma... Det här är ganska ordnat ändå. Rent generellt tycker jag, på de flesta ställena så är folk lite lugnare. De är inte lika stressade. Det kan väl ha att göra med lite det där. Även om det kanske är lite idealiserat. Men när man går i land så man får en blomma i håret och... I Franska Polynesien, och de sitter och spelar banjo och får en bastkjol, ler och är glada och säger åt henne att ta det lugnt. Men det är väl inte helt så, men lite mer så kan man ändå få säga att det är.
Och sen så åkte ni från Franska Polynesien till?
Vi åkte till Cook Island. Vi stannade där som heter Palmerston. Och den ön var lite märklig. För att någon gång på 1700-talet tror jag att det var, så var det en britt som hette William Marsters. Han fick ön och flyttade dit med tre fruar. Och bodde på den ön. Det var lite väldigt kristet och hade haft speciella regler för alla familjer. Och fortfarande nu så bor det, jag tror det bor ett 60-tal personer, och alla är släkt med varandra. De är i rakt nedstigande led från William Marsters. Det var väl lite märkligt.
Ja. Och efter den då, vad tog ni då?
Då åkte vi till Nui. Vilket var en jättehäftig liten ö. Var jätteklarsikt. För att det var kalksten. Så när det regnade ner. Jag har aldrig sett något så klart. Det är nästan så att folk inte tror den, tror man. Berätta hur klart det var där vissa dagar. Utan man såg verkligen 30 meter. Det kändes som att man var ovanför vattnet. Helt fantastiskt. Först när jag hoppade i där så bara var tvungen att hoppa upp igen från vattnet för att det kändes som man var nästan på botten.
Men är seglingen, är ni färdigseglade nu då?
För den här gången är vi i princip, det är bara en kort seglats kvar för att komma till ett ställe där man kan förvara båten eller lägga upp båten då. Min bror åker tillbaks till Sverige och hans båt och han ska jobba i Sverige nu.
Du ska alltså stanna kvar och fortsätta din resa eller vad är det som händer?
Det är tänkt så. Min bror vill åka hem till Sverige och fira jul och jobba. Och jag tyckte det kändes lite förhastat att åka, lite fort att åka hem redan nu. Att det skulle kännas skönt att resa lite själv och kanske få känna sig ännu trygg om man vill ha ännu mer förändring, om man nu får någon förändring. Men det är ibland det är skönt att upptäcka saker och se. Då får man se vad som händer.
Du vet inte riktigt vad som händer, eller? Det låter som att du sådär...
Nej. Nej, det vet jag väl inte. Men det är väl skönt att tillåta sig själv och inte veta vad som händer också. Men jag har ju alltid möjlighet att komma hem. Det är ju någonting som kan hända också.
Precis. Hörde du, nu är det strax jul. Hur ska du fira jul då?
Ja, det vet jag inte. Jag har blivit inbjuden till en båt. Så blir väl antagligen med någon annan båt som jag firar jul.
Hörde du, Leo Weingarten, tusen tack för att vi fick ta del av din inspirerande resa och ha det riktigt gott framöver.
Bättre i Berlin med Moffeta och Järre. Nu ska vi bege oss till en kille som är lite av en överlevnadskonstnär. Man kan säga att han är en doer. Är pengarna slut, då säljer han bröd på Chiles gator, ordnar klubbar eller bygger papper-maché-masker för karnevaler. Han heter Felix Vidén Norgren och har varit hemma i Sverige en stund men är nu tillbaka hos kärleken i Chile och Valparaiso. Hamnstaden som ligger på en kulle i Chiles långa stilla havskust. Och i mellandagarna firas en gratis musikfestival där i de trånga gatorna med färgglada och fantasifullt målade hus. Felix önskar god jul från Valpo.
Tillbaks är Valpo. Nu är det ungefär en vecka sedan jag återvände till Valparaiso, mitt paradis. Detta för sjunde gången och hittills verkar allt vara ungefär som det brukar. Väldigt mycket konstruerande och reparerande dock. Idag är det ungefär 30 grader och mycket blåsigt. Vi vittnade nyligen en butiksskylt som blåst ner och löpt amok längs trottoaren så folk kastades åt alla håll i dess väg. Lyckligtvis kom ingen till skada men det hade lätt kunnat kapa huvudet på någon. Något annat som blåser runt här är alla jädra valaffischer. Det är nämligen dags att välja en ny president här i Chile. Det är valpropaganda både högt och lågt. Det ser förskräckligt ut. På grund av valet har årets karneval blivit flyttad till slutet av januari. Och jag har redan hunnit bli inblandad i detta och skissar för fullt. Vi attackerar karnevalen för andra gången med våra gigantiska marionetter i Sueños de Maché. Annars blir det jonglering och DJ-ande på klubbar som vanligt. Har juldagen och nyårsafton inbokade än så länge. Och så ett nytt jobb för mig, cykelguide. Jag ska visa runt turister på mountainbike i vår vackra och spektakulära stad. Och utanför bland vingårdar och sköna landskap. Det kommer bli ett jättehärligt jobb. Precis vad jag behöver. Fast en sommar är inte 100% det här ännu så har bränderna redan satt igång. Över 30 omfattande eldsvådor redan i år. När det brinner här är det riktigt otäckt. Otillgängligt med träkåkar byggda huller om buller på varandra och vindar som blixtsnabbt sprider elden. Men annars är det bara helt underbart här. Alla ni som är i närheten bör skynda sig hit. För nyårsfirandet här, det är det bästa partajen som finns. Befolkningen fördubblas med cirka 1 miljon besökare och 37 ton fyrverkerier flyger i luften. Sen blir det fest ända till 2 januari. Det här är Felix i Valparaiso för P3 Planet. Deseo a todo Suecia un feliz Navidad.
T.O.K. med Money to Burn. Vill du också bli korre precis som Felix, går du in på sr.se/p3 för att se hur du gör. Och där hittar du dessutom fina bilder från resmålen som vi har hört om ikväll.
Petre! Planet!
Nu är det jul igen. Men långt innan jul, redan i början av december, klär fransmännen sina julgranar. Eller klär och klär. Det hänger upp allt som kan hängas och så lampor på det som blinkar olika färger. Julefrid? Nej, knappast, men lite roligt faktiskt. Men det finns en sak med franska julgranar som jag inte förstår. Här sätter de granen i hemmet rakt upp och ner, oftast i en urholkad liten stubbe, och voilà. Sen klagar de på att granen börjar barra så fort. Och varje år ställer jag mig frågan, ska jag behöva förklara detta med vatten? Vad får fransmännen ta på sina granar då? Jo, i faktiskt någon av de många IKEA-varuhusen som finns runt Paris. Den svenska möbeljätten har ett annorlunda koncept. Då granen gjort sitt jobb kan man lämna tillbaka den och få ett presentkort på hela summan. Paris finaste granar står vid Hotel du Ville, Paris stadshus. Det är två ståtliga norrländska granar. En gåva från Sverige till Paris stad. Och vet ni vem som var där och invigde den? Jo, vår egen kronprinsessa Victoria. Jag undrar förresten om de båda granarna står i vatten. Det här är Britta Röstlund för P3 Planet från ett blinkande Paris.
Som cyklist i Mexiko så är det svårt att planera exakta resedatum. Min julafton kommer i varje fall firas någonstans längs den enda asfalterade vägen som snirklar sig söderut ner för halvön Baja California. Vägen börjar på den västra sidan och lämnar Stilla havskusten när den svänger inåt. Och om motvinden viner och kaktustaggarna punkterar mina däck för många gånger så riskerar jag att bli strandsatt i ödemarkerna över julen. Och kanske har jag någon torr och trasig pepparkaksgris från de mexikanska bagerierna att tröstäta på. Men om vinden vill mig väl, om benen känns starka och om cykeln håller, så kommer jag fira julen på andra sidan av Baja. Och där kan jag svida om från min svettiga cykelutstyrsel för att fira jul i en våtdräkt bland sköldpaddor, mantarockor och valhajar i Cortés de la Mar. Det här är Hanna Mi Jakobsson på en cykel genom Mexiko för P3 Planet.
Det är det igen med Shakira här i P3 Planet där vi skickade ut vår praktikant My Lindström för att kolla upp var man vill resa under julen.
Skulle du kunna resa bort över jul och nyår?
Ja, helt klart. Fast jag känner nyår är mer lockande att resa bort än jul. För jul är som en ganska traditionell sak. Så att jag tycker då det är kul att vara hemma när det är snö och med familjen och så. Men nyår känns väl mer aktuellt.
Och om du nu skulle åka bort över nyår, varför skulle du helst vilja åka om du fick välja vad du ville?
Det skulle väl vara till någon så här, någon större stad, typ USA, New York eller något sånt där. Riktigt coolt. Paris, London, LA, Chicago,
Tokyo, Baghdad, New York. Varför skulle du vilja åka just dit?
Nej, men för att jag känner nyår, det vill man verkligen fira. Så att där är ja, mycket folk och så.
Okej, vad tror du kommer bli nästa år, alltså 2010, stora restrend? Vart tror du folk kommer vilja åka?
Alltså jag känner så här att den vet jag inte svaret på, men jag känner att jag skulle vilja åka till, helt klart till, jag har ingen aning alltså, jag kommer inte på något, men säkert Thailand håller i sig tror jag.
Skulle du kunna tänka dig att åka bort över jul och nyår?
Nej, jag tror inte det. I så fall om familjen följde med. För jag vill inte lämna familjen över julen.
Okej, okay, men om du nu skulle åka över jul eller nyår, var skulle du helst vilja åka om du fick välja precis vad du ville?
Ja, kanske Thailand. Eftersom att det är så varmt och det är billigt och bra.
Ja, vad tror du kommer bli nästa år, alltså 2010? Vad tror du kommer vara den stora restrenden att åka till då?
Jag tror ju att Thailand håller i sig bra. För att det är många som vill åka dit och så.
Var skulle du helst vilja åka och varför?
I så fall till typ Karibien eller någonting där det är varmt och skönt och ingen snö och tomten har delfiner.
Okej. Vad tror du kommer bli nästa års stora restrend? Var kommer folk vilja åka?
Jag tror det kommer vara mer över, alltså till en feststad eller något sånt där. Kanske nästan huvudstad, kanske Prag eller något. För att det är billigt och mycket folk där.
Bebel Gilberto med Winter nu. Spirit får bli sista låten ut då Peter Planets lilla julspecial är slut. Och vi som har jobbat med det här programmet är producent Nila Salim, tekniker Tony Österholm, musikredaktör Linda Nordeman och jag, Joni Söderström Winter. Gå ut och gör lite julmirakel nu så hörs vi om en vecka. God jul!
Ja, men här är vi då nu närma oss Luleå och Kallax flygplats. Vi ber dig spänna fast säkerhetsbältarna och resa stolsryggarna till en upprätt position. Och vi härifrån P3 Planet tackar dig för att du valt att lyssna på oss. Och så säger vi tack och på återhörande.
Det här var en produktion från Massa Media.